Örlogsstaden Karlskrona visar sig från sin allra vackraste sida. Snöslask, lågt i tak, snöflingor som faller och som omvandlas till en brun grå vätska. När Ulf Roloff, en av stadens förlorade söner, återkommer för att möjligen utse en plats för sin blivande skulptur. Ur Nationalencyklopedin: Ulf Roloff skapar skulpturer med starkt magiska inslag kombinerade med vetenskapligt kyliga diagram i en serie stora, långsamt pumpande bälgar med funktionen att fånga, suga in andar, änglar eller flugor. Skapar han intellektuellt sett hisnande kontraster mellan den monumentala formen och innehållets idé. Och då kan man tillägga, på senaste tid i Blekinge mest känd för sitt förslag att markera årtusendets avtryck för framtiden med ett friliggande huvud. Så stort att man kan gå in i det någonstans i Karlskrona. Ulf Roloff, född i Karlskrona 1961. Vilket är ditt förhållande till Karlskrona och Blekinge idag?
Det känns väldigt roligt att ha blivit inbjuden att komma hem på något sätt. Komma tillbaka. Och just för mig är det nog väldigt speciellt, för jag lämnade stan när jag var 15 och har inte varit här så mycket sedan dess. Så det var så här väldigt blandat när jag kom idag. Jag har inte varit här på tag heller. Mm. Och se alla platser och återknyta alla minnen och allt det där. Och det är ganska starkt att jag växte upp här, men jag hade liksom tappat den kontakten lite, och det känns väldigt roligt att återuppta den kontakten.
Men som jag sa, det var inte precis världens bästa väder idag.
Ja, men sånt väder är det ju här liksom.
Du kände igen vädret också.
Det blåser och regnigt liksom. Men det är inget problem. Men det var mer komiskt, för vi såg så lite när vi var runt idag, fast då kommer de här minnen av hur man kommer ihåg att det såg ut ännu mer tillbaka, när allt är inbäddat i en vit hinna på något sätt. Så blir det som konstnär ganska speciellt, för man bilderna av hur det egentligen ser ut så kommer desto starkare på något sätt.
Under skalet så finns ja, ditt Karlskrona.
Ja, just det. Så det är väldigt speciellt på något sätt. Och hela den här skulpturen handlar ju om nostalgi och tillbakablick och ett minne och ligga och tänka och drömma och komma tillbaka på något sätt. Mm.
Ja, har du alltså följt den här debatten som uppstod efter det att ditt förslag presenterades?
Delvis, men jag tycker att debatten som uppstår är nog... hur ska jag uttrycka? Jag kan inte gå in i den debatten, för att den rör inte mig, utan jag är den som ger förslaget och sen är det upp till er att avgöra det vidare, så att säga. Mm. Det är upp till er att avgöra.
Du står för ditt
förslag. Jag står för mitt förslag och antingen accepteras det eller ej, så att säga. Jag kan inte gå in i en debatt och jag kan inte stå och försvara det som jag... Allt finns här, så att säga. Antingen så tar man det till sig eller så hamnar det i ett annat läge. Mm. Men jag tror att vissa saker har missförståtts i det jag läst. Huvudet är till att börja med inte 9 meter högt, utan huvudet är cirka 3-4 meter högt. Och man går inte in i det, utan hela tanken är tvärtom en väldigt speciell tanke. Jag har 3 barn själv. Och sista åren har jag sysselsatt mig mycket med skulpturer där barn är väldigt involverade på något sätt. Och som jag hade min barndom här, följde sig väldigt naturligt att göra en skulptur som reflekterar barns hållning till skulptur och konst och allt det här. Och vad det handlar om är ett huvud som ligger ner, och i samband med nostalgi kommer tårarna och minnena och allting tillbaka, så att säga. Det finns en väldigt berömd film av Tarkovsky som heter Nostalgia, som på något sätt är en av mina favoritfilmer, som just handlar om hans barndom, tillbakablicken och allting. Och Karlskrona är ju en stad i förvandling hela tiden. Alla kommer och går, och det är en väldig rörelse i den här stan och omsättning på folk. Och därför tyckte jag det var viktigt med den här befästandet av huvudet som finns här och är så tungt och stort så det ligger stilla för gott. Och det är lite den här Lilliput, Gulliver och allt det här, va? Som är förknippad med sjöfart. Och min far var ju kommendörkapten här i stan, och jag har alla de här rötterna bakåt i stan.
Mm. Ja, jag, när jag ser det här liggande huvudet, så ser jag en slags utbyggd rutschkana.
Just det, tanken med den här skulpturen är att det är en bild av när man ligger och tänker till sig tillbaka och tårarna kommer och man kommer ihåg och nostalgin och allt det där. Och barnen rör sig samma väg som tårarna rör sig, så att säga. När man ligger ner så åker de in i örat och så åker man genom huvudet, och då blir det samma sak som tanken så att säga förflyttar sig genom huvudet, så rör sig barnen samma väg tanken rör sig. Och det kommer ut på insidan av huvudet på något sätt, vilket är en väldigt poetisk tanke. Det är därför huvudet är delat. Jag läste i debatten en massa skräckversioner av ett delat huvud. Det är tvärtom så att du kommer ut i en verklighet som är inne i huvudet fast du är ute samtidigt. Det är en väldigt poetisk tanke. Det är inget våldsamt alls, utan det är raka motsatsen.
Mm.
Att öppna upp tankarna helt och hållet. Så vad barnen gör är att man klättrar upp på huvudet och kliver över ögat och åker en rutschbana ner in genom örat och ut igen. Så att barnen rör sig samma väg som tankarna så att säga.
Ja. Och det ska så att säga ge någonting åt alla åldrar då. Barnen har roligt och de vuxna som kan reflektera så som du gör nu får också ut någonting av den här skulpturen.
Men det är det jag tror är bra konst, att det finns alltid olika nivåer på saker. Det finns olika ingångar beroende på vem man är och vad man har för erfarenheter. Och den här skulpturen kan användas både för lek och samtidigt så iscensätter den en tanke som jag tror att vuxna ser själva när de tänker tillbaka på sin egen barndom. Liksom.
Mm. Vi har ju ett uttryck när vi talar om konst på allmän plats, nämligen utsmyckning. Hur ser du på det ordet utsmyckning?
Det är väl ett ord som ligger kvar på något sätt, och det är naturligt på något sätt att konst används som en utsmyckning, det har ingenting emot. Men i det här fallet så blir det mer en bild av en tanke på något sätt. Och nu har vi varit runt och tittat idag. Och den plats jag fastnade för är vid Bastion Aurora. Finns en liten allé precis vid inloppet till Karlskrona, Sjövägen.
Ja, just det, där man kan sitta och se segelfartyg till exempel komma in.
Just det. Och då var det något så speciellt så att det fattas ett träd i allén. Och väldigt mycket av min konst har handlat om motsatsen mellan natur och kultur, teknik, natur och allting. Och det är väldigt spännande att försöka få huvudet att ta den platsen som det här trädet som antar någon gång under Karlskronas historia dött. Och sätta in någonting i den platsen där ett förlorat träd finns så att säga. Och att man fyller upp en plats som har tomgjorts av naturen i stan. Och då uppstår hela det här samspelet med natur och stad och plats och allting. Jag tycker det var väl, det är en fin tanke att man sett skulpturen just där något har förlorats liksom, för att återknyta. Och då kommer det här trädet att ligga alen och det kommer kännas som ett avbrott i alen. Där finns huvudsändligen inbäddad i grönska. Och det är en väldigt vacker plats också med en gräsmatta som man inte ser under snön nu. Men det är en gräsmatta, en liten grusgång, och det är precis vid inloppet. Och då kommer huvudet ut mot havet och ses som ett naturligt huvud. Men när det går i grusgången så har det här raka ytan. Och det kommer ut och barnen landar igen på grusgången. Så det är så här helt naturligt liksom. Mm. Så det kändes väldigt bra. Det känns som att jag har ett förslag till er om en plats som jag tyckte väldigt mycket om. Mm. Sen är det en väldigt naturlig plats för Karlskrona. För det är ingången, Sjövägen liksom.
Ja visst, man har hela den här stora fjärden framför sig när man står eller sitter vid.
Ja, men hela världen utanför.
Hela världen, ja just det. Möjligheten finns där. Det du gör är ju vad många människor lite slarvigt kallar för modern konst. Kan det vara svårt att få den stora allmänheten att förstå och intressera sig för det arbetet du gör?
Det är lyckligtvis inte mitt problem, för det finns
museichefer
och gallerister och alla möjliga som har det problemet. Mitt problem är att framställa de saker som jag gör och sen lämna över det till nästa person och presentera dem.
Ja, men gör du det för museichefer och gallerister?
Nej, absolut inte, men du ställde frågan att intressera folk. Och det är inte mitt uppgift, utan min uppgift är att göra saker och kommunicera med publiken, men att skapa intresset kring det hela. Mm. Det är lyckligtvis inte mitt problem.
Mm. Jag hade skrivit upp en fråga här. Kan man se din konst som en drift med åskådaren?
Absolut. Men inte.
Jag kommer av mig när du beskriver det här huvudet så poetiskt. Och jag förstår att det inte är så heller.
Men det här handlar ju om minnen och kärlek och tillbakablickar som jag tror vi alla har.
Mm.
Och det är när man är... 37 år nu, jag har 3 barn och jag hade min barndom här. Det var ett tag sedan. Mm. Om man tänker tillbaka på sådana saker, det tror jag är en naturlig tanke för när man är vuxen att man tänker tillbaka på det där.
Förvisso, förvisso. Jag tänker så här, får du någon tanke i övrigt, alltså förutom ditt förslag till avtryck, vad tror du skulle behövas för att ytterligare stärka kulturens status här i Karlskrona och Blekinge?
Det har jag ingen uppfattning om alls. Och det är inte min uppgift heller, så att säga. Utan vi är ett antal konstnärer i Sverige som jobbar med våra olika saker. Och vi jobbar med olika saker och man har bett mig komma med ett förslag. Och då utifrån mina utgångspunkter och mina erfarenheter kan jag presentera vad jag gör. Men jag kan inte ta ställning till den generella situationen, utan jag jobbar med mitt, så att säga.
Mm. Nu måste du berätta, du verkar vara oerhört flitig. Man ser avtryck av dig, en i Indien, en i Venice, i Norrbotten, en vid gränsen mellan USA och Mexiko, och du ställer ut på Manhattan. Hur hinner du med alltihop det här?
Jag vet inte. Men det har varit naturligt för mig. Jag har alltid rest väldigt mycket, så det är inget märkligt för mig. När jag lämnade Karlskrona så flyttade jag till USA på ett år som utbytesstudent. Och där träffade jag en konstnär. Och genom det så fick jag väldigt tidigt en uppfattning om att jag ville bli konstnär. Jag var 16 år. Så jag har haft en lång tid på mig, så att säga. Jag har hållit på med det här 20 år nu. Och då hinner man en del. Och jag tycker mycket om att resa också. Därför har det inneburit att jag är på många olika platser när jag jobbar. Och sen har jag haft turen att folk har uppskattat vad jag gör. Det ena leder till det andra. Och det har blivit mycket internationella uppdrag.
Mm. Men hur är det att ställa ut i Indien till exempel?
Ja, det är ett helvete. Det är rena helvete. Det gör jag aldrig om. Alltså. Det som tog oss 58 minuter att montera i Stockholm. Vi hade alltså en skulptur som var i delar som monterades ihop ungefär som en tältstruktur. Och jag var väl medveten om problemen, för jag har jobbat i Mexiko i flera år. Att det är struligt. Och då gjorde vi en skulptur. Det tog 58 minuter att sätta upp i Stockholm. Det tog 3 veckor i Delhi. Mer än så kan jag inte säga, liksom. Men så problematiskt är det landet.
Vi ska inte vara oartiga mot indierna.
Men det var en rolig sak med Indien, och det är att allt är på ett så personligt plan i Indien. Så ingenting fungerade tills jag satt utanför museet och rökte och var ganska trött på hela situationen. Så en av killarna som jobbade såg ut precis som Al Pacino. Jag sitter och säger bara, gud vad du liknar Al Pacino. Och han blir överlycklig, uppenbarligen visste han vem det var. När jag kommer nästa dag står det 5 killar och väntar på mig. Han och hans kompisar, alla säger, Mr. Roloff, what would you like help with today? Och från det ögonblicket funkade allt. Liksom. Det var väldigt enkelt. Liksom. Och då lär man sig någonting om kulturen också.
Mm. Mm.
Och det är väldigt annorlunda att jobba i olika länder mot att komma som turist.
Mm.
Och det är en stor lycka att få jobba i de här länderna. För man lär sig väldigt mycket om kulturen. Och man blir hembjuden till folk. Och speciellt i Indien träffar jag många andra svenskar som reste runt. De hade aldrig varit hembjudna till en Indien. Vi var hembjudna varenda kväll till olika familjer som var nyfikna på vilka vi var. Så där. Och det är väldigt roligt på det sättet. Man kommer med en identitet i jobbet. Man är inte en främling på det sättet.
Nej, just det. Ingen vill ju vara turist egentligen. Så att, det är skönt att slippa då. Det började med Mexiko. Alltså, Mexiko har stor betydelse för dig.
Ja, det var att jag hamnade som utbytesstudent i gränsstaden på Stilla havskusten och hade turen att hamna där. Men det är ju samtidigt en krigszon, kan man säga. Det är där den största delen av folk som försöker ta sig över nattetid till USA.
De här så kallade wetbacks.
Ja, fast det är en väldigt rasistisk term, utan det korrekta benämningen är undocumented workers. Alltså odokumenterade arbetare som jobbar i USA. Hela Kaliforniens ekonomi bygger på den här arbetskraften. Så det är en enorm dubbelmoral alltihop.
Mm.
Och nu är jag inbjuden att i sommar göra ett arbete som är till minne av de 10 000 människor som omkommit på gränsen. Det är alltså 10 000 människor som omkom på amerikanska gränsen. På grund av den här hetsjakten som bedrivs. Och det är en fruktansvärd historia, och det pågår helikopterjakter just nu. Liksom. Man har ett stort antal helikoptrar, fordon och allt som jagar barn och kvinnor och familjer dagligen ute i öknen.
Jag har sett något reportage om detta. Man har alltså den moderna teknologin till max, infraröda kameror, så man kan se de här illegala immigranterna då mitt i natten.
Exakt. Fruktansvärt, och helikoptrar och allting. Och det till och med förekommer att unga fascistiska barn tar såna här paintballvapen och fryser ner kulorna i frysen och går ut och skjuter på barn och kvinnor ute i öknen, och polisen lägger inte fingrarna emellan och tycker att det är okej. Så det är en fruktansvärt hård situation som pågår där. Så jag hamnade i det, och då blev jag väldigt intresserad av Mexiko. Och sen några år senare, när jag var 20 år, så åkte jag tillbaka på en 3 månad lång resa. Och sen några år senare så emigrerade jag. Och då bodde jag 1 år i en by på landsbygden, där jag var den första västerlänning som någonsin hade bott i den här byn. Och det var ju väldigt speciellt. Allt som Ulf gjorde var vad en utlänning gjorde, så att säga.
Du blev utlänning med stort huvud alltså.
Och det gällde ju att sköta sig, men det gick ju bra liksom. Och efter några veckor så blev jag inbjuden hos mina grannar att äta. Och sen hade jag stående inbjudan för frukost, lunch, middag hos mina grannar i 1 år. Och vi kom varandra väldigt nära. Och det var en väldigt stor upplevelse. Jag lärde mig spanska väldigt snabbt och allting. Och det var väldigt spännande. Det var en väldig ingång i en ny kultur att bo i en liten avlägsen bergsby i Mexiko. Mm, mm. Så det var en väldigt stor upplevelse för mig.
Det fick upp ögonen på dig för främmande kulturer, för andra kulturer.
Absolut. Och det fick också en förståelse för skillnader på något sätt. Och det är ett väldigt kreativt fält för en konstnär att jobba just den här distinkta skillnaden mellan en bondekultur som jobbar på det sätt som kanske för 100 år sedan här. Man använder fortfarande oxar i den här byn, alltså man hade inga traktorer någonting. Inga bekämpningsmedel, allt gjordes för hand så att säga. Det är en väldigt hantverksmässig tradition av att driva jordbruk och hantverk och allting, i kontrast till vår teknologiska situation här. Och det finns poänger med båda sakerna, och jag tror att mycket av min konst hamnar i spänningsfältet mellan det. Vad det framförallt fanns i den här byn var en tid och en möjlighet att reflektera och ett tempo som gjorde att själen och kroppen hann med på något sätt. Och det kan känna händer här lätt, att vi hamnar i ett ekorrhjul där tempo dras upp så hårt så att reflektionen och nostalgin och tillbakablicken blir förlorad på något sätt.
Du har skrivit väldigt roligt om just detta. Du tillverkar alltså en värmesoffa, en eld soffa för den saken skulle, att du skulle kunna sitta och fundera och kontemplera.
Just det. Och det var just för de här människorna som flyr över gränsen. Den låg 50 meter från gränsen, och det var en möjlighet att sitta precis innan du ska ge dig in i den här jakten bland polis, militär, försöka ta dig över. Så skulle du få en stilla stund i en varm uppvärmd soffa och tänka tillbaka över vad du lämnar bakom dig, lämnar ditt land och försöka ta dig in i ett nytt. Det var den här lilla oasen och bygga den här lilla punkten av att ta det lite lugnt och reflektera. Mm. Så det finns en väldigt stark koppling med det projektet jag presenterar för er och den soffan. Mm. Det är den här tillbakablicken innan man tar nästa steg. Vilket jag tror är nödvändigt på något sätt, för att erfarenheterna måste lagras på varann. Mm. Jag skulle vilja säga på bandet.
Kör ner. Mm.
Jag har tagit del av det som står i insändare och allting. Jag tycker på något sätt har man fastnat vid en yttre form och glömt tanken bakom verket och vad den handlar om. Jag tror att om man säger till det, så tror jag formen ges av sig själv, och man blir inte förvånad över att skulpturen har den form den har. För att den är relaterad till tanken av tillbakablicken så att säga. Och vad huvudet och drömmar och tankar och saker som pågår in i oss hela tiden. Mm. Och peka på det kan jag absolut inte se som något aggressivt, som jag tycker flera av insändarna har nämnt. Det talas om kaptiverade huvuden och olika saker. Mm. Det är så långt ifrån jag kan komma den tanke jag själv hade så att säga. Men det handlar mer om att nå den poesi man har inne i huvudet och den kraft de tankarna har, och öppna upp den för verkligheten. Än att mörda någonting och skada någonting. Så det är tvärtom, att göra det tillgängligt, de tankar som finns.
Mm. Jo, Karlskrona är ju naturligtvis en krigisk stad från början på något sätt. Det är ju, det kanske finns en slags våldstanke i själva strukturen här.
Nej, det tror inte jag. Min far var kommendörkapten. Jag är själv döpt på Älvsnabben, så att det sitter i generna allt det här. Och jag menar, vi har ett svenskt försvar, vi har inte ett aggressivt inriktat försvar.
Mm.
Så den tankegången håller jag inte med om, utan historien av Karlskrona just nu ser inte ut så heller. Utan Karlskrona bygger väldigt mycket på utveckling åt andra håll nu. Mm. Och militären är inte aggressivt lagd på det sättet, så den kopplingen kan jag inte hålla med om.
När jag gick hit, så på vägen hit, så hörde jag förutom karlskronitiska arabiska och grekiska på trottoaren. Det kanske man inte hade gjort 1977 när du lämnade stan.
Nej, jag tror inte det.
Det, Det har hänt någonting där. Karlskrona har gått från en väldigt svensk stad på något sätt till en mer kosmopolitisk stad.
Det är bra. Frågan är bara hur man tar hand om de situationerna och hur man integrerar det i stan på något sätt. Och det är en stor fråga på något sätt. Den här skulpturen handlar inte om det, men jag har jobbat med saker som handlar om det. Och det där är ett stort problem i vårt land på något sätt. Men den här skulpturen tror jag går över gränsen. Den här är inte bara lokalt. Den här skulpturen är allmän för alla på något sätt. Jag menar, vi har alla hållpunkter, och man talar om en invandrare, så har ju han en ännu större fråga om att lämna något bakom sig. Jag har lämnat min hemstad bakom, jag kommer hem nu igen. En invandrare har lämnat något ännu större bakom sig än vad vi har gjort, så att säga. Jag vet själv som jag emigrerade på något sätt. Sen kom jag hem igen, fast jag var ganska besluten när jag flyttade till Mexiko att vara kvar där på något sätt. Och jag tror att jag när jag blir äldre har en dröm om att flytta tillbaka, så att säga. Så hela tiden är den här önskan om att kanske vara på en annan plats än man är. Osäkerheten om man är på rätt plats. Liksom. Men den tror jag vi när många av oss.
Liksom. Ja visst, men det är ju nästan en slags nostalgi, är det inte det? Jo. Önskan att vara någon annanstans.
Visst.
I rummet eller i tiden.
Ja, precis.
Så därför så skulle även invandrade karlskronabor kunna relatera till ditt huvud.
Ja, det vore väldigt spännande. Det är så individuellt. Jag kan inte förutsäga vad folk, som konstnär kan bara presentera det jag gör. Och sen är det upp till dig att bruka verket enligt dina tankar. Jag kan ha svårt för när programförklaringarna blir för stora på något sätt. För då ställs det sådana pretensioner på det jag gör. Jag kan bara göra vad jag gör liksom. Sen gör du det till ditt själv så att säga.